Ska vi lyssna till dagens predikotext på palmsöndagen. Det är Matteus 21 och verserna 1 till och med 11. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två av lärjungarna och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion: se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. När jag läste teologi och studerade för att bli pastor så läste jag ett halvår i USA. På deras pressseminarium där. Och då var det en av våra lärare som sa så här: jag har fått feedback från församlingarna, för vi fick provpredika där i grannskapet runt omkring i Milwaukee och andra delar av Wisconsin. Jag har fått feedback. Gudstjänstbesökarna vill ha lite färre liknelser som handlar om sport. Försök variera er. Jag tänkte bryta mot det tipset. I december i år, tror det var 20 december, då kom Argentinas världsmästare hem. De hade vunnit VM i fotboll. En del av er har hört talas om det. Och då är det vanligt att man får ett fint mottagande. Det har hänt några gånger här i Sverige också, att människor samlas kanske i Kungsträdgården för att ta emot ett lag som har vunnit guld. Så var det också i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Men där var det 4 miljoner människor som gick ut på gatorna. Och de grillade, de hade med sig grillar och ställde sig på gatorna. Och de drack nog en del alkohol, tror jag. Och så sjöng de samma hejaramser gång efter gång efter gång. Så när spelarna till slut kom farande i sin öppna buss så där, som de skulle stå och vinka ifrån, då var det så mycket folk så det gick inte att ta sig fram. Och de stod och väntade vid något specifikt torg där och försökte lyssna på radion efter uppdateringar. Men det var för mycket folk och alla ville hylla de här hjältarna. Och sen till slut, när man märkte att när man körde under viadukter så hoppade folk från broarna och försökte landa på busstaket för att kunna ta sig in och skaka hand och krama om alla världsmästare. Då sa man: det här är livsfarligt. Vi avbryter. Vi skickar en helikopter som plockar upp alla spelarna och räddar dem innan de blir ihjälkramade. Storstilade mottaganden. Vad ville man tacka för egentligen där, tror ni? Vad fick folk ut på gatorna för att hylla de här fotbollsspelarna som hade sparkat in en rund boll i ett mål fler gånger än någon annan? Varför var man så glad? Dels kanske det handlar om nationell stolthet, att hela nationen känner sig lite bättre om man vinner en stor idrottstävling. Kanske känner man sig själv lite bättre. Vi är också världsmästare. Vi är också bäst i världen. Våran ekonomi kraschar och arbetslösheten är stor och maten är dyr. Men några grabbar vann VM-guld i fotboll. Det måste vi fira. Vad tror ni att Jerusalems invånare ville tacka Jesus för när de strömmar ut på gatorna i våran text idag? Varför var de där? Det var säkert olika anledningar. I en av parallelltexterna så får vi höra att människor som liksom följer med Jesus in i Jerusalem, de har koll. Men att en del där inne i staden säger, vad är det som händer? Varför springer alla ut på gatorna? Och så hakar man på. Man vill inte missa något. Det verkar vara något spännande som händer. Kanske ni som jag ibland tänkt. Hur kan 5-6 dagar göra så stor skillnad? Det är lite märkligt. På palmsöndagen så rider Jesus in i Jerusalem. Och bara några dagar senare så samlas människor än en gång på grund av Jesus. Så står han där sönderpiskad och gisslad. Och så säger Pilatus, ska inte släppa Jesus fri? Jag finner inte att han gjort något fel. Och så ropar folket, korsfäst, korsfäst. Vad har han gjort på den här korta tiden? Är inte det märkligt? En delförklaring kanske är att en del av dem som sprang ut på gatorna och tog emot Jesus och hyllade honom, inte riktigt visste varför de hyllade honom. Men de hängde på. Och när de stod där på den öppna platsen i palatset och ropade korsfäst, kors, då kanske de inte visste varför de gjorde det heller riktigt. Vi människor är inte alltid så övertygade. Och vi tycker om att följa med strömmen. Vi vill inte gärna sticka ut allt för mycket. Det här ordet som människorna ropar när Jesus rider in, Hosianna, det kan man säga har två betydelser. Det har en ursprunglig betydelse som är Herre, rädda oss, fräls oss. Det var ordet egentligen betyder. Sen blev det en fras i Israel som man använde som hälsning för en härskare. Så att det kom att lite mer vara så där, Herre vi ärar dig, du är bra, vi gillar dig. Lite mer så. Och den betydelsen är det nog mycket. För de flesta som samlas där tror jag, så är det den betydelsen. Vi ärar dig, du är bra. Man vill ära Jesus genom att lägga mantlar på åsnefölet. Han ska rida in för att uppfylla profetian ifrån Zakaria. Man lägger mantlar och palmblad på vägen. Det kan tyckas lite märkligt, men det är liksom för att göra det extra fint för en gäst som man är glad över att han kommer. Kanske kan vi jämföra med röda mattan så där på filmpremiärer. Kändisarna kliver ur limousinen och så behöver de inte trampa på någon smutsig trottoar utan direkt på en mjuk röd matta. Är inte det fint? Det sades att vissa härskare aldrig skulle behöva sätta sin fot på vanlig mark utan tjänare skulle hela tiden lägga ut tyger framför dem. Och sen är det också hyllningskörer. Människorna ropar gång på gång. Jag tänker mig det lite grann som fotbollssupportrar. De ropar Hosianna, Davids son. Välsignade han i Herrens namn. Det är ett fint mottagande. Och ändå hörni, så är det bara en blek förebild för det som ska komma när Jesus kommer tillbaka. Vi får en liten föraning om hur det ska vara vid Jesu andra ankomst. När Jesus kommer, inte i ödmjukhet, ridande på ett åsneföl, utan på himlens skyar. Och då kommer det vara mäktiga trumpetstötar och änglakörer som hyllar honom. Men i vår text idag så är också hälsningen till Jesus den första betydelsen av Hosianna. Herre, rädda oss. De som trodde på Jesus, de visste varför han hade kommit. Och de visste vem han var. Men vad behövde de vara räddning för egentligen? Och behöver vi räddas? Gud räddar människan. Och Bibeln handlar om det. Det är ju en jättetjock bok. Men den handlar om att Gud räddar människan. Den handlar om frälsningshistorien. Först och främst så använder Gud lagen Vi pratar ibland om den allmänna Guds uppenbarelsen. Gud räddar människan genom att se till att det även i skapelsen finns ledtrådar om att Gud finns. För några år sedan så fanns det en liten försiktig reklam för Svenska kyrkan i tunnelbanan. Gud kanske finns. Man vill inte gå ut för hårt. Gud kanske finns. Gud har skapat universum för att vi ska titta på universum, titta på stjärnhimlen. Eller undersöka atomens beståndsdelar och tänka, Gud kanske finns. Gud har gjort det så att en människa föds. Och man hör dess första skrik. Och någon klipper navelsträngen. Och så håller man ett barn i sina händer och så tänker man, Gud kanske finns. Kan allt det här vara en slump? Det kallar vi för den allmänna Guds uppenbarelsen. Gud har också skapat människan med ett samvete. Och när vi studerar alla möjliga religioner runt om i världen och många politiska ideologier, inte alla, då handlar de om samvetet. De handlar om att människan har en gemensam uppfattning om vad som är rätt och fel. Och att den finns i olika kulturer och i olika tider. Därför att vi alla har samma skapare. Även om ett helt folk avvisar Herren så har de ett samvete som talar om för dem. Det här är fel och det här är rätt. Samvetet vittnar om Gud och säger, Gud kanske finns. Så har vi också fått Guds lag som Mose fick ta del av. Som fanns redan innan Mose men som blev mer formaliserad. Guds lag som visar på vår synd. Som visar att vi har gjort många fel i våra liv. Som förklarar för oss att för att följa budet räcker det inte med att inte vara en mördare. Utan att det handlar också om att inte hata. Att inte tala illa om andra. Guds lag visar för oss att vi har anledning att stå där i tanken med människorna när Jesus tågar in i Jerusalem och ropa, Herre, hjälp! Herre, rädda mig! För jag är en syndare. Jag har inte den kärlek till mina medmänniskor som jag borde ha. Och jag är precis som den mannen som frågade, okej, om jag ska älska mina medmänniskor, vem är då min medmänniska? Kan jag få en begränsad lista? Det kan jag klara av kanske, att älska min familj och mina vänner. Och så förklarar Jesus, även den du föraktar är din medmänniska. Herre, rädda oss. Hur gör han det? Ja, inte bara med lagen, lagen förbereder bara. Lagen banar väg för Herrens ord. Gud har räddat människorna och oss genom alla gamla testamentets profeter och profetior. De pekar mot den här dagen. De pekar mot palmsöndagen då Jesus faktiskt anländer till Jerusalem. Inte för första gången, men för första gången öppet som Messias. Har ni tänkt på det att på flera ställen i evangelierna när Jesus har gjort ett underverk så säger han till lärjungarna, tala inte så mycket om det här. När han helar någon som är sjuk så säger han ibland, sprid inte det här nu. Varför det? Han vill ha mer tid för att möta ännu fler och tala med dem om syndernas förlåtelse. Alla profetior pekar mot den här dagen, mot palmsöndagen. Messias ska komma. Ge inte upp, Messias ska komma. Hörrni, tappa inte modet. Messias kommer. Mest specifikt av alla profetior som pekar framåt den dagen. Den kommer från Zakarias 9:e kapitel. Se din konung kommer till dig. Ödmjuk, ridande på ett åsneföl. Och så gör han det. Men också Gamla testamentets alla troende pekar fram mot den här dagen. Vad är dotter Sion? Gläd dig dotter Sion. Ja, det var alla de som satte sin tro till den Messias som skulle komma. Gamla testamentets alla troende, de är dotter Sion. De pekar mot den här dagen. Och så Johannes döparen. Jag är rösten som ropar i öknen, säger han. Jag ropar och jag uppmanar människor att omvända sig. Johannes döparen som vi får höra om och lära oss om i Nya testamentet. Vi fick höra förra söndagen om hur han blev till, profetien om hans födelse. Men han är egentligen den sista gammaltestamentliga profeten, för han pekar också framåt mot Jesus. Det kommer en annan som är större än jag, säger han. Jag är inte ens värdig att knyta upp hans sandaler. Han säger det trots att han samlar enorma folkskaror. Kanske ännu större än de som tar emot Jesus i Jerusalem. Han säger, jag pekar framåt. Mot vad? Jo, mot den här dagen då Jesus rider in i Jerusalem. Dels för att ta emot folkets jubel, absolut. Men framförallt för att bli fängslad. Och torterad. Och dödad. Herre, rädda oss. Vi instämmer i de här ropen. Vi ropar också, Gud hjälp, hjälp, rädda mig. Från vad då? Vi sitter ju här ganska bekvämt på kyrkstolarna. Lite hårda, men vi känner oss som ganska trygga, eller hur? Behöver vi någon specifik hjälp? Vi behöver räddning från djävulen och ondskan. Den ondska vi ser runt omkring oss, även om politiker och filosofer säger ondska är ett gammalmodigt begrepp. Det tänker vi inte på längre. Kanske kan människor ibland göra dumma saker sådär. Men finns det någon ondska? Vi ser ondskan i krigen som pågår runt omkring oss. Vi ser ondskan i den tortyr man utsätter sina fångar för att få svar på sina frågor. Vi ser ondskan mycket mer vardagligt i 10 elever som hånar en. För att hon eller han inte har rätt kläder eller rätt frisyr eller pratar på rätt sätt eller har för få följare på sociala medier. Vi ser ondskan i vårt eget hjärta också, hörni. Vi ropar, Herre, rädda oss. Och då handlar det också om världens attityd runt omkring oss. Som säger, det är inte så viktigt hur man lever. Huvudsaken är att man är nöjd med sig själv. Och älskar sig själv. Och inte så hård mot sig själv. Strunta i vad andra tycker. Strunta i andra. Tänk på dig själv. Vi behöver räddning från världens attityd som säger samla på dig så mycket prylar och upplevelser du bara hinner. Konsumera turism och andra kulturer. Se till att ta snygga bilder framför snygga bakgrunder. Så har du någonting att se tillbaka på din ålders höst. Vi behöver räddning från den attityden. Som tänker att allt det vi är det vi äger och upplever här och nu. Och vi behöver räddning från våran egen svaghet. Vi vill, som kristna, så vill vi göra det goda. Och ändå får vi säga med Paulus, jag klarar inte det. Jag hade ju bestämt mig för att inte längre göra så där eller tänka så om honom eller henne. Och nu står jag där igen. Jag upprepar mina synder gång efter gång. Vi behöver räddning. Och Gud, han har hört alla de här ropen på hjälp under alla tider. Han hörde de allra första människornas nöd även fast de gömde sig och inte ville be om hjälp utan undvika honom och hoppas att allt skulle lösa sig. Hon har hört människor som har levt på flykt och ropat: Herre, rädda oss. Rädda oss under drunkningsdöden i Medelhavet i väntan på en räddande båt. Herre, rädda oss under den armé som är på väg mot vår by. Herre, rädda oss. Gud hörde Hosianna-ropen i Jerusalem på palmsöndagen. Och han hör oss när vi lägger oss kanske i sängen och ber i tysthet: hjälp mig, Gud. Han hör det. Och därför, hör ni, så kommer hans svar på alla de här ropen om hjälp. Hans svar kommer på fredag. På långfredagen så svarar han, inte för första gången, men en slutgiltig gång, på alla rop om hjälp. När Jesus låter sig bli fastspikad på korset, då gör han det av kärlek till dig. Han gör det för att rädda dig. När han rider in i Jerusalem så gör han det medveten om vad som väntar. Han vill göra det i alla fall. För han vill ha ditt sällskap i himmelriket. Oavsett om du är en kristen eller inte, så vill han att du ska bli det. Han vill ha med dig där. Och det är därför som han rider in i Jerusalem, mot bättre vetande kan man tycka. Åk inte där, det är en farlig väg, kan man säga ibland till någon. Ta inte den svarta backen, den kan vara lite brant, kanske någon säger. Det här är en olycksdrabbad vägsträcka. Kör försiktigt här. Men Jesus, han tar den vägen som han vet leder till lidande. Och han gör det därför att människor i alla tider har ropat: Herre, rädda oss. Hosianna. Svaret kommer på fredag. Guds räddning. Den finns där på korset. Förlåtelse för alla synder och evigt liv genom tron. Herre, rädda oss. Hosianna. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus, i all enkelhet så fick du ett mottagande som du förtjänade på palmsöndagen. Vi är tacksamma för att du tog den väg som du visste ledde till lidande och gjorde det av kärlek till oss och alla människor under alla tider. Vi ber för att vi också ska få chans att hylla dig. Vi var inte med där och då, men vi ska vara med den gång du kommer tillbaka. Då ska vi lovsjunga ditt namn. Då ska vi lovsjunga ditt namn utan falsk sång. Då kommer vi vara förhärligade. Vi ser fram emot den dagen och vi tackar dig för din offerdöd för vår skull. Amen.